Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Då är ni välkomna till ytterligare ett avsnitt av Parkinson-podden. Parkinson-podden som idag är på Skånes universitetssjukhus i Lund. Och då är det som vanligt Håkan Widner som vi träffar, som är överläkare i neurologi här på universitetssjukhuset. Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Du är så välkommen som.
Än en gång ska vi väl säga kanske.
Ja.
Du är inte känd bara från podden nu Håkan, du är känd från alltomparkinson.se också nu, där du och din kollega Dag Nyholm svarar på frågor.
Ja, och det är alltid spännande och roligt att försöka ge svar på de väldigt många frågor som finns. Det är uppenbarligen ett jättebehov av information.
Och du har ju sagt det så klokt att kommunikationen oerhört, och information är en oerhört viktig del i behandlingen.
Absolut. Om man känner till sjukdomen och olika symptom så blir det oändligt mycket lättare att hantera det.
Mm, mm. Är sjukvården bra på att informera?
Det är en väldigt stor del, men det är ju alldeles uppenbart att det inte räcker till. Men å andra sidan, det gäller alla sjukdomar och det är en i det närmaste omöjlig uppgift att liksom,
uppfylla alla önskningar och svara på alla frågor såklart.
Ja, så, men där finns många så att säga, källor och Socialstyrelsen har en del, 1177 har ju byggt upp en väldigt stor allmän så att säga, kunskapsbank och det används.
Men det gäller att hitta den också.
Absolut, ja.
Mm. Och nu ska vi dra vår strå till stacken här, tänkte jag då. För att alltomparkinson.se, dit kan man ju skriva och ställa sina frågor. Och man får ju väldigt många frågor om vad händer nu. Det är nästan den allra vanligaste frågan. Och nu tänkte jag att vi skulle försöka ta oss igenom det här idag med att göra det väldigt basic, så att säga. Det här, vad är Parkinsons sjukdom är, vad man kan förvänta sig när man har fått diagnosen. Kan jag träna eller ska jag inte träna? Och hur avancerad fas eller komplikationsfas när det blir värre sen efter smekmånaden. Vad händer då? En kort sammanfattning var det.
Okej.
Okay. Då börjar vi. Ja. Parkinsons sjukdom, alltså vad är Parkinsons sjukdom?
Det är ett namn på en sjukdomsprocess. Eller rättare sagt, ett namn på en grupp sjukdomsprocesser. Och det är inte en så att säga, beteckning på vissa symptom. Utan det är en aktiv sjukdomsprocess som vi sätter namnet på. Och det kan ibland vara svårt att, så att säga, skilja upp det där. Men det är en långsamt förlöpande sjukdom, så kallad neurodegenerativ sjukdom.
Mm.
Det vill säga att man har ett helt normalt nerv- och hjärntillstånd som drabbas av en sjukdomsprocess som är långsamt förlöpande.
Och redan när man då får sina första symptom så har man ofta förlorat 50-60% av dopaminproducerande cellerna.
I ett väldigt litet område, ska man också säga.
Mm.
Det är en långsam process där hjärnan försöker kompensera. Och det tar tid. Och därför så är det först tillfälliga symptom som går tillbaka. Men när de blir mer eller mindre ihållande, då söker de flesta patienter för att försöka reda ut vad det här är för någonting.
Ja, något som har varit genomgående när man träffar människor som har Parkinsons sjukdom så är det ju att det har tagit lång tid från de upptäckte de första symptomen tills de får sin diagnos. Det går år för många.
Ja, det kan det göra. Och det är just för att symptomen dyker upp vid olika tillfällen. Vi får ofta höra här att det var en infektion som utlöste det eller att man gjorde något alldeles speciellt och så märkte man att symptomen inte gick tillbaka och man kanske haft dem tillfälligt.
Ofta börjar det på ena sidan. Man lägger väl låtsas märka till de fysiska symptomen kanske.
Just det.
Att det börjar skaka en fot eller man får konstiga känslor i fingrar och såna här saker.
Just det. Och det finns många orsaker till sådana saker. Men en av dem som när det blir lite mer ihållande kan visa sig bero på då en sjukdomsprocess som vi kallar Parkinsons sjukdom.
Mm.
Och det typiska är antingen skakningar av en speciell typ som vi kallar viloskakning. Men man kan också säga så att, eller det är viktigt att veta att man kan ha Parkinsons sjukdom utan att någonsin ha några skakningar.
Så 25% som inte har några.
Det stämmer det.
Stelhet?
Stelhet är det symptom som man så att säga, måste ha för att kunna sätta diagnosen.
Mm.
Och sen är det då en förlångsamning av rörelser och balansen. Mm. När man har den här...
paletten?
Ja, kan man säga.
Mm.
Och inte några andra så att säga, förklaringar eller vissa symptom. Och det har just varit ett förlopp. Då kan det vara... förenligt med Parkinsons sjukdom.
Sen kan ju en del i efterhand komma och tänka på, ja visst, jag förlorade, jag smakade inte, maten smakade inte likadant och det luktade inte likadant, jag har sovit sämre och såna här saker, eller hur? Kognitiva bitar också.
Just det. Och det är symptom som kan komma före rörelsesymptomen, kan också komma senare.
Mm.
Men det är en del av den här paletten som kan ingå i det.
Den stora frågan är ju här nu då, vad är det som utlöser Parkinsons sjukdom?
Ja. Och det vet vi inte i de allra, allra flesta fall. Det finns en liten andel, sannolikt mindre än 1%, där vi har en sjukdomsgen. Och då kan man säga, har man den, eller de generna, som det finns 5-6 kända som ger upphov till det vi skulle kalla Parkinsons sjukdom.
Mm.
Och med det sagt så kan man säga att det finns minst 6-7 sjukdomsorsaker. Och vi brukar säga alltså upp till 12 olika sjukdomsprocesser som ger upphov till Parkinsons sjukdom.
Kan man hitta den genen i förtid och se att jag är disponibel för Parkinsons sjukdom?
I princip ja, men det är då ett... så att säga, gentest som måste till, och det är inte helt okomplicerat.
Skulle man kunna stoppa förloppet i så fall så att det inte blir sjukdom?
Inte som det är nu.
Nej. Mm, det är Parkinson-podden du lyssnar till och vi pratar om Parkinsons sjukdom idag, från insjuknande och sedan vad som händer under resans gång. Alltså den är ju svårdiagnostiserad, Parkinsons sjukdom, efter jag förstår. Det finns ju ett 50-tal sjukdomar, neurologiska sjukdomar, som börjar på samma sätt, har jag för mig har sagt någon gång.
Ja, åtminstone kan likna.
Ja.
I riktigt typiska fallet med skakning som börjar på ena sidan och sen tillkomst av stelhet och långsamma rörelser. Då finns det egentligen inte så många sjukdomar som kan likna det här. Det är 2-3 stycken. De kan å andra sidan vara väldigt svåra att skilja upp, men de är så att säga kusinsjukdomar.
Mm.
Men om man tittar på stan och ser någon som går långsamt och har skakningar och lite hopkrypen.
Blir lite krumma sådär, va?
Precis. Då är sannolikheten att det är Parkinsons sjukdom som man ser är mindre än 50%.
Mm.
Det finns... så väldigt många olika komponenter. Den vanligaste, det är vissa läkemedel som motverkar den här signalämnet dopamin.
Mm.
Och sen är det små skador på hjärnans så att säga, rörelsesystem av högt blodtryck, sockersjuka, som ger upphov till en liknande bild.
Problem med lillhjärnan kanske också?
Kan ge, även om det ger lite andra symptom, men det kan ibland likna. Och sen har man ryggbesvär, höftbesvär som ger gångsvårigheter.
Det finns mycket att välja på.
Det finns mycket att välja på, och man kan ju ha högt blodtryck, sockersjuka, ryggbesvär och utveckla Parkinsons sjukdom.
Mm.
Och då,
det är lika bra att inte gissa.
Då blir det en kombination av det här.
Ja.
Nej, det är tyvärr många som har fått diagnosen Parkinsons sjukdom, men det visar sig vara någonting annat när man skrapar på ytan.
Mm. Fördelning män och kvinnor?
Det är ungefär just nu storleksordningen mellan 20 och 25 000 personer i Sverige som har Parkinsons sjukdom. Och det är ungefär 50-50. Men det är en skillnad vid debutålder. Så yngre så är det framförallt män som insjuknar ungefär 1,5 gång mer.
Yngre, det räknar du?
Ja, under 65. Och sen är det en sån här fördröjning. Sen kommer kvinnorna i kapp i antal.
Mm.
Så där är en skillnad i olika åldersfördelningen här mellan män och kvinnor. Men totalt sett så är det lika många.
Lika många insjuknade, fast vid olika åldrar.
Just det.
En av de vanligaste frågorna vi får till altanparkinson.se det är, jag har fått min diagnos, jag fick den för 6 veckor sedan. Vad händer nu?
Ja.
Det är ungefär hur långt är ett snöre. Men ja. Många säger då att man har varit hos sin läkare och man har fått ett utskrift på L-dopa av något slag.
Okay.
Ett recept på L-dopa och sen står man där. Ska jag berätta på mitt jobb? Ska jag börja träna? Ska jag säga det till mina goda vänner? Massa sådana här bitar som dyker upp.
Ja.
Framförallt om man är lite yngre, såklart.
Och det där är frågor som är väldigt viktiga. Och de är också svåra att ge ett absolut generellt svar på. Mm. Där behöver man ha en dialog med sjukvården. Just när det gäller, om man tar det rent fysiska, vad som händer. Om man börjar med en medicin så är syftet med den det är att försöka ersätta dopamin. Sjukdomsprocessen vid Parkinsons sjukdom påverkar nervceller som innehåller det kemiska ämnet, signalämnet dopamin, som fungerar som smörjolja i hjärnans servomotor. Har man för lite dopamin så fungerar servomotorn sämre, då går det långsamt, trögt och stelt och man kan utveckla skakningar. Vi har ungefär 1 miljon dopaminnervceller när vi föds och vi har dem livet ut. Men drabbas de då av en sjukdomsprocess så minskar de långsamt. Och jag brukar likna det som vid ett träd. En nervcell har en kärna eller en cellkropp med rötter och en lång stam som grenar ut sig och nervändarna motsvarar löven. Och Parkinsons sjukdom drabbar löven, de minskar.
Vissnar.
Vissnar och faller av. Och man får för lite dopamin. Och till slut så vissnar en gren och kanske hela stammen och cellen eller trädet.
Och då tillför man L-dopa som då omvandlas i dopamin i hjärnan.
Ja, vi har lite olika läkemedel. L-dopa är den så att säga, vanligaste och den ombildas just till dopamin.
Då tar vi det på en gång. För en del säger, min läkare vill inte ge mig L-dopa än för att då avtar effekten på sikt.
Ja, och detta är en myt som inte har gått att utrota. Detta är dunderfel. Någon har faktiskt skrivit en essä om detta för att försöka hitta var det här ryktet och myten har kommit ifrån.
Den har ju uppenbarligen fått fäste hos neurologer.
Ja,
en del.
Och överallt i här. Men det är fel.
Det är snack.
Ja, och grunden är delvis här alltså att man behöver anpassa doseringar över tid. Får man Parkinsons sjukdom så har man den livet ut. Och man behöver tillföra dopamin och det mest effektiva sättet är att tillföra L-dopa. Men det är inte en tablett om dagen från dag 1 till 25 eller 30 år senare. Utan man måste justera den.
Mm.
Och det är där, när man då börjar med medicineringen, så behöver man justera den fortlöpande de närmaste, eller ja, egentligen hela tiden.
Att man kan få ta tätare och tätare, fler tabletter per dag.
Ja, och det finns väldigt många olika sätt att dosera det här på och det är det man behöver anpassa.
Mm. Men de förlorar inte i effekt i sig?
Om man har Parkinsons sjukdom utan några andra komplikationer så fungerar L-Dopa hela livet ut.
Så en gång för alla, det finns ingen som helst anledning att vänta med förskrivning av L-Dopa om det skulle anses lämpligt?
Nej, och det är precis tvärtom. Alltså, den samlade erfarenheten och rekommendationen från så att säga, vi som är som sysslar med Parkinsons sjukdom, det är att har man utvecklat symptom, då är det dags att börja medicinera.
Mm. Vi pratar om L-Dopa som alltså inte förlorar i kraft och styrka över tid, utan man kan få ta tabletterna tätare allt eftersom åren går. Och när vi är inne på det här med åren går, då pratar man ju om, en del säger 4, en del säger 5, andra säger 6. Vi struntar i längden, men man pratar om en smekmånad.
Ja, och det där är en term som också är lite missvisande. Den kommer från när man börjar med det här på 60-talet. Från att inte ha haft någon riktigt effektiv behandling överhuvudtaget så kunde man lindra symptomen väldigt effektivt. Men det hände en massa komplikationer för man fick ge väldigt höga doser innan vi hade hjälpmediciner på olika sätt, så kallade enzymhämmare och tilläggsbehandlingar på olika sätt. Och då när man tittade i backspegeln, så när man började med behandlingen så var det komplikationsfritt ur så att säga, läkemedlets synpunkt. Och sen blev det mer komplicerat.
Patienten fick payback sen på något sätt.
Ja, och det där är återigen, alltså det är från 60-talet. Och det där ska man försöka rensa ut. Jag brukar säga att när vi börjar behandling så är det du som patient som ska tala om för mig vad du vill göra. Så ska vi anpassa behandlingen efter det.
Om man säger, en patient säger jag vill fortsätta jobba och sen vill jag kunna fortsätta träna.
Ja. Och man kan säga så, om du redan tränar så ska du fortsätta med det. Träning är en väldigt bra aktivitet när man har Parkinsons sjukdom.
Jag skulle nästan vilja påstå att den är nödvändig.
Ja, det är den faktiskt. Och det finns väldigt bra medicinska bevis i studier enligt alla konstens regler att det fungerar som en del och motsvarar en del av medicineringen.
Var det inte någon som sa att om man kommer upp till 75% av sin maxpuls 3-4 gånger i veckan så motsvarar det en madopark varje sånt pass? En L-dopa-tablett alltså?
Ungefär så. Det är pulsstegringen som sannolikt spelar roll. Sen kan man säga så, om man av några anledningar inte klarar det så är det ändå aktivitet som är det viktiga.
Och utifrån det man kan såklart.
Ja, och det spelar egentligen inte någon stor roll exakt vad.
Nej.
Dans, pingis, boxningsträning. Inte boxning med slag mot huvudet, men boxningsträning.
Det är ju en paradox att just boxning är så bra för Parkinsons sjuka.
Ja,
koordination och dans.
Det är precis. Och jag tror också man får lite utlopp av ilska och frustrationer.
Det är så rätt. Det får man. Man ser många ansikten på den där säcken.
Ja.
Och då kan du anpassa medicineringen utifrån detta, om vi går tillbaka då till den här mannen som säger jag vill fortsätta jobba och träna. Leva så normalt som möjligt.
Man ska inte behöva kompromissa. Och det är det som ligger lite i så att säga, behandlingsmålet. Att man ska kunna anpassa utan att i görligaste mån behöva så att säga, kompromissa för mycket.
Mm.
Sen så småningom blir det så att man kan inte behandla allting och sjukdomen utvecklar mera symptom. Låt oss säga att man har symptom från ena sidan, vilket är ett mer eller mindre krav för diagnosen. Man ska vara försiktig med att sätta diagnosen om det börjar, låt oss säga, i bägge armar.
Mm.
Men efter ett tag, och det kan vara ett halvår, det kan vara 3 år, det kan vara 5 år, så går det över också på den andra sidan. Och om man till exempel arbetar med någonting som kräver väldigt finmotorik, och så kan det vara svårt att få absolut kontroll över symptomen. Och då får man börja kompromissa. Men inte från början.
Nej. Om man tittar på de kognitiva symptomen innan vi går vidare på de fysiska. Mm. Alltså sömnsvårigheter är ju ett välkänt problem för Parkinsons sjuka.
Ja, och det är oerhört viktigt. Och det kan börja så att säga, före man har tydliga rörelsesymptom. Det finns en del speciella sömnrytmer som händer sällan men som visar sig vara typiska för den här typen av sjukdomar som Parkinsons sjukdom tillhör. Det är flera olika sjukdomar som kan likna varandra. Vi kallar det REM-sömnstörning och det är...
Drömsömn eller rapid eye movements?
Precis. Och när man är i en dröm i REM-sömnen så kopplas kroppen ur. Och det är en elektrisk liten kontakt som stänger av så att då är vi förlamade normalt. Och alla är det under REM-sömn. Men har man Parkinsons sjukdom eller den här gruppen sjukdomar så läcker det igenom lite ström. Och då kan man så att säga leva ut drömmarna. Man kan, om man drömmer att man spelar fotboll så kickar man helt enkelt fotboll.
Den som ligger bredvid. Man har hört talas om sådana som har klippt till sin partner alltså.
Ja. Och detta är det vi kallar REM-sömnstörning.
Mm.
Och det är vanligare både före diagnos och efter diagnos med Parkinsons sjukdom.
Många har ju inga insomningsproblem utan somnar snabbt som ögat. Men vaknar alldeles för tidigt. Vaknar vid 3-4 på morgonen och har jättesvårt att somna om igen.
Ja.
Det är man får komplext. Ingen sammanhängande sömn alltså. Precis. Mer än 3-4 timmar kanske.
En sån här fragmenterad uppdelad sömn är ganska komplex. Man får bena ut det där. Det kan vara för lite dopamin och då vaknar man av stelhet. Det kan vara för mycket medicin för dopamin är i princip uppiggande och det finns väldigt många varianter däremellan.
Mm.
Men det är ett viktigt problem egentligen under hela både före, under och liksom hela sjukdoms.
Så har du Parkinson och sömnproblem, ta upp det med din neurolog.
Ja, och det är någonting som vi kan ofta komma långt med.
Mm. Depression, oro, ångest. Du brukar jämföra med en bil att dopaminet är bensinen, serotoninet är motoroljan och noradrenalinet är växellådsoljan. För både noradrenalin då, som bland annat har med sömnen att göra, och serotoninet som sköter humör och stämning, sipprar ut också.
Det påverkas av sjukdomsprocessen. Inte alls lika kraftigt då, som vid av dopaminsystemet påverkas. Men det påverkas. Och man behöver så att säga, ha en behandling för detta. Om man har symptom som är förenligt med detta. Mm. Sen kan man också säga att om man har för lite dopamin. Och framförallt om man har dosglapp. Så kan det i dosglappen på grund av dopaminbrist yttra sig som oro, ångest, lite apati.
Du får psykiska problem alltså under dosklappet, sen kommer det igång igen när du...
Det finns en sån variant. Och det kan man fylla upp genom att om man då tar en ny dos som gör att dosklappet släpper, då ska också de här symptomen minska.
Mm.
Det är många symptom som samverkar på olika sätt om man försöker bena ut det.
Alltså det här är ju massor av information som kommer här nu och det här låter ju självklart.
För de som är inne i det och sysslar med det. Ja, absolut.
Men då för de som kommer till dig och får sin diagnos och sen så går de hem.
Ja.
Var ska de hitta den här informationen?
Ja, det...
Jag har ju i sig svaret på det.
Ja, och det är ju bland annat därför som vi gärna försöker förmedla det här. Liksom varje kanal ut med information är så oerhört värdefull.
Mm. Därför att den betyder att du känner dig kanske lite lugnare, inte behöver belasta primärvården. Och sen många som får en sjukdom, de känner sig ensamma tror jag också. Det finns ju en risk att man isolerar sig också. För man skäms lite grann över de här rörelserna. Och det nya jaget, det blir ju en ny identitet på en del sätt för många såklart.
Mm. Så är det nog för så att säga, väldigt många kroniska sjukdomar att det ställer till det på väldigt många olika sätt. Samtidigt kan man säga så att det är väldigt många som har olika sjukdomar. Så skapar man bara lite ytan så dyker upp.
Allt är inte så perfekt som det ser ut alltid.
Nej, vi har ju egentligen fantastiska möjligheter att behandla på olika sätt. Men det är ju väldigt vanligt att man har olika former av sjukdomar.
I Parkinsonpodden idag så pratar vi om Parkinsons sjukdom från hur börjar det egentligen och vad händer sen framöver under sjukdomsförloppet. Vi ska prata sen avslutningsvis lite grann om det här med olika alternativa mediciner, typ med magnesium och sånt. Men det tar vi en kort som en stund. Först, förr eller senare så kommer man till någon form av avancerad nivå av Parkinson, alltså, och krävs någon ytterligare behandling, för då räcker inte medicinerna peroralt hela tiden. Det går att göra bättre, och då pratar vi om deep brain stimulation och vi pratar om pumpbehandling. När ungefär går du säga när det börjar bli aktuellt att titta på, och vad är det man som avgör att det är dags för avancerad behandling?
Det är så att säga helheten som är avgörande. De här så att säga avancerade behandlingarna, de syftar till egentligen att ge en bättre symptomlindring, och då ska det ju vara så att säga tillräckligt svåra symptom för att till exempel gå igenom en hjärnoperation.
Och det är DBS:en, det är då man stoppar ner elektroder i hjärnan.
Just det. Vi brukar ha en så att säga tumregel när man så att säga kan börja fundera på att det är liksom dags att och behöver ta medicinering minst 5 gånger per dygn. Och sen kan man alltid diskutera hur man, om man delar upp dem på något olika sätt. Men,
ett ingångsvärde?
Ja, samtidigt som man har dosklapp.
2 gånger?
Minst, ja. Och man har inte en tillräckligt bra behandling under åtminstone 2 timmar. Och ovanpå det har vad vi kallar ofrivilliga rörelser. Så det är inte bara att man har 5 doser, utan det ska vara en tillräcklig så att säga svårighet av dosklappen och en ytterligare komplikation med överrörlighet.
Så, och så tidsfaktorn där dessutom.
Ja.
De där 2 timmarna.
Ja, precis. Och man kan säga så att det finns nästan ingen som kommer i fråga de första 5 åren utan sjukdomen. Det finns undantag, men det är väldigt sällan. Och man ska inte behöva hamna i en sån här dos med dosklapp och 2 timmar off de första 5 åren. Gör man det, då behöver man utredas noga för om detta är en så att säga komplicerad form av rörelserubbning och någon variant av Parkinsons sjukdom, eller det vi kan kalla atypisk form av parkinsonism. Och då är det egentligen andra sjukdomar det handlar om. Och då får man så att säga starta om och gå igenom allt det en gång till. Men de flesta som kommer i fråga för avancerad behandling har ju haft sjukdomen storleksordningen 10 år eller mer. Och innan dess ska man kunna justera och hantera medicineringen. Och det är inte så att vi får ofta höra här att det skiljer sig väldigt mellan olika delar av landet hur ofta man startar avancerade behandlingar. Men där kan man ha lite olika filosofi. Fungerar det med tabletter på 7 doser, då är det ju inget problem med det. Det kan fungera oerhört bra när man så att säga kombinerar olika former av medicinering och det fungerar. Då är det ju inte aktuellt med de här så att säga siffrorna. Så har man 9 doser, ingen off och ingen överrörlighet, då är det inte aktuellt med avancerad behandling. Och det kan vara 12, 15, 20 år. Och det är ungefär 10% av alla patienter med Parkinsons sjukdom som de facto har avancerad behandling.
Det är bara så, det är så få.
Ja.
Vad beror det på?
Ja, därför att man kan hantera symptomen mer eller mindre.
Mediciner, vanliga mediciner.
Sen kan det vara kanske för få som får avancerad behandling. Men det kommer aldrig vara så. Och kommer inte så att säga behövas för alla.
Nej. Då ska vi dyka in på det här med alternativa mediciner. Det pratas ju mycket om magnesium. Det är många som skriver, ja, jag tar magnesium, det är så bra för mina muskler.
Ja,
men det är inte helt friktionsfritt.
Och det kan vara lite tvegat. Magnesium är bra för muskelfunktion. Men det är ju den mängden magnesium som kroppen har. Det används förmodligen för att det är inte helt ovanligt att man får kramp av dopaminbrist och muskelstelhet om man har för lite dopamin. Och då kan för stunden magnesium möjligen lindra. Kruxet är att beroende lite på hur magnesiumet tas och vilken form, så rent kemiskt så binder den ibland upp och motverkar L-dopa.
Den minskar effekten på L-dopa-tabletten i så fall?
Kan göra det, ja. Beroende på lite doser och omständigheter. Så att man ska vara lite försiktig med det. Och ofta så behöver man inte det. Har man mycket kramp i, låt oss säga, ena benet klockan 7 på morgonen, då är det inte magnesiumbrist. Då är det dopaminbrist, som man ska ha en bättre nattmedicin som varar hela dygnet för att ta bort muskelkrampen. Och det är nästan alltid det vi kallar en off-dystoni.
Okej. Och då lättar det när du tar din dopamintablett?
Ja.
Mm. Sen ett ämne vi har haft uppe flera gånger, och det är det här med olja, CBD-olja.
Ja.
Cannabis, helt enkelt.
Ja, det är det ju faktiskt inte. Det är olja som kommer från antingen hampa eller cannabisplanta.
Mm.
Och innehåller den bara CBD, så, som är alltså en cannabiololja, då är den inte narkotika. Innehåller den THC, som är en annan cannabiol från cannabisplantan, och det kan man, ja, det är väldigt svårt att fylla upp det rent kemiskt, men det finns plantor som innehåller väldigt lite CBD, och hampa kan man utvinna det här ur.
Har det någon effekt?
När det har testats, och tyvärr på väldigt få, på ett riktigt bra sätt, så har den ingen effekt som håller över tid.
Okay.
Man kan få en kortvarig effekt, och det är inte någonting som något läkemedelsbolag har plockat upp för att göra ett riktigt läkemedel som är CBD-baserat för Parkinsons symptom.
Du har säkert haft patienter som har sagt att jag tar THC-olja eller CBD-olja. Vad säger du då?
Ja, alltså, om det är CBD, så kan man säga, då begår de inget brott. Man får importera detta, men den som säljer det får inte göra anspråk på att säga att det hjälper mot Parkinson. Innehåller det THC så är det narkotika, och är det över 0,2% så är det smuggling av narkotika.
Det är tuffa straffsatser där.
Ja, det blir narkotikasmuggling. Mm. Sen är det då kanske för eget bruk, men det är då narkotikabruk. Man får en prick i belastningsregistret och böter om det upptäcks.
Hur säker kan man vara på att det är rent det man får?
Jag skulle säga den chansen är noll.
Okej.
Okay. Det har gjorts många studier på analys när de säger att det är väldigt lite THC, och det har varit 100-falt högre koncentrationer. Och det kan vara väldigt, väldigt, väldigt olika.
Det innebär, tar du en sån hutt och sen så sätter du i bilen? Så kan du i värsta fall åka fast för att köra narkotikapåverkad?
Ja.
Så är det?
Ja. Och det hjälper inte att hävda att CBD, men den visar sig innehålla mer än vad det var stött på flaskan, så tror jag inte att det är möjligen förmildrande, men man åker dit i alla fall.
Om man tittar internationellt, använder man cannabis mot Parkinson någon annanstans i världen som du känner till?
Inte som att man förskriver det.
Inte som man förskriver det, så?
Nej.
Nej.
Sen kan man ju köpa i, ja, till exempel, kommer bli i Tyskland, delvis i Danmark är det möjligt, och i en del delstater i USA och Kanada. Men det är inte ett okomplicerat bruk.
Finns det någon alternativmedicin som du skulle säga funkar mot Parkinson?
För sömn så är till exempel johannisört kan fungera bra. Kruxet är att johannisört har egenskaper som gör att den ofta blockerar nedbrytningsvägar. Så om man tar det så är risken stor att det påverkar andra mediciner. Inte de vanligaste Parkinson-medicinerna, men om man använder en del andra läkemedel så är en hel del av naturläkemedlen, de blockerar nedbrytningen.
Så då förlorar man effekten på de andra medicinerna?
Ja, eller får väldigt mycket högre effekt. Så att då får man så att säga, oväntade så att säga, biverkningar. Och det finns de som säger att de inte tål några mediciner överhuvudtaget. Frågar man dem om de tar till exempel citruskärneextrakt eller använder väldigt mycket grapefrukt eller liknande, så har man förklaringen där. Därför den stänger ner leverns nedbrytning av många läkemedel och då får man bara biverkningar. Så det är vanligt att en naturläkemedel påverkar så att säga, vanliga mediciner.
Det tror inte jag människor vet i vilken utsträckning det görs egentligen. Och det står inte på paketen heller, antar jag.
Nej, absolut inte. Och det är ju det som är problemet med naturläkemedel. De behöver inte testas.
Nej.
På det sättet.
Det är dans på slak lina lite grann där egentligen.
Ja, och behöver man ha så att säga, effektiva läkemedel som är testade, där vi vet hur de fungerar, så är det ju som ibland slänga in en skiftnyckel i maskineriet. Och så det händer.
Det fick bli slutordet faktiskt. En skiftnyckel i maskineriet. Tack så mycket, Håkan Widner, överläkare i neurologi på Skånes universitetssjukhus i Lund. Och det är ju så också, hörni, att det finns över 70 avsnitt av Parkinson-podden. Och nu har vi ju bara tagit skummat på ytan här vad som händer när man får Parkinsons sjukdom. Så man ska få en översiktsbild av det hela. Det finns fördjupningar där du kan lyssna på patienter som har fått pump, du kan lyssna på patienter som har fått DBS och höra deras berättelser. Om du går in på altonparkinson.se, där hittar du de här inspelningarna av Parkinson-podden. Där kan du också ställa frågor direkt till Dag Nyholm och till Håkan Widner om det är någonting du funderar på. Det är ju 2023 trots allt, då ska man inte behöva gå och fundera, du har svaret några klick bort bara. Välkomna och skriva till altonparkinson.se. Detta avsnitt av Parkinson-podden har möjliggjorts med stöd av AbbVie, Transcutan och Sensidos. AbbVie, Transcutan och Sensidos har ingen påverkan på programval eller innehåll. Inge Amundsen är tekniker och jag heter Anders Stålhammar. Ha det så bra så hörs vi. Tack för idag. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.